Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nyhetskåvan är det som skriker igång den här tjejtisdagen. Hej Fanny.
Hallå.
Du, det är inte bara tjejtisdag idag, det är faktiskt också supertisdag.
Just det.
Mm. Och vi är inte sämre än att vi har en alldeles egen USA-expert, nämligen Britt-Marie Mattsson, som är på plats.
Det är otroligt.
Ja,
moderna nyhetskåren.
Exakt, och hon har varit så snäll att hon har stannat uppe tills klockan 1 ungefär blir det väl amerikansk tid.
Ja.
Så att vi ska faktiskt ringa henne alldeles strax om en liten stund.
Vilken tjej, va?
Ja, det får man verkligen säga. Sen kommer jag också berätta lite om att regeringen skjuter till 6 miljarder kronor till vården.
Tackar.
Skandalöst för lite. Jaha, säger okay. Vissa. Mm.
Man glad i förskott.
Ja, curlande av regionpolitiker, säger andra.
Oj, ja, är det någon som är glad? Det var bara jag.
Jo, men lite glad finns det vissa som är. Och regeringen är väl ganska nöjda också, kan jag misstänka.
Okay.
Vad har du för något?
Jag ska prata om situationen på Haiti som håller helt enkelt på att implodera, menar experter. Mm-hmm. Det pågår full takeover av diverse gäng. Just det är en ride jag ska ta dig på.
Mm. Mm. Härligt, sen kommer Anneli Moran också, GPs egen klimatreporter. Vi ska prata om gröna skidbackar i Alperna.
Usch.
Ja, verkligen.
Det vill man väl inte ha?
Det vill man inte, det är väldigt svårt att åka på dem har jag hört och kan tänka mig. Anneli har i alla fall varit där och kollat läget och det är ju så att flera skidtävlingar har fått ställas in den här säsongen eftersom det saknas snö.
Ajajaj.
Ja, sen blir det bakvagn också. Vad har du där?
Du, jag ska prata lite mer om den här diplomatbilen.
Oh!
Som vi nämnde igår och som alla säkert har sett diverse bilder på.
Den känner jag att jag vill prata om hela veckan.
Mm, sen blir det till nytt dödsbesked från mig tyvärr och lite Isabella Löwengrip.
Just det, även djurtema på det dödsbeskedet.
Ja, det är inte typ att någon
Nej.
Jag känner.
Nej, jag känner bara att vill förtydliga det lite.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja, men jag fattar, vi ska prata deklaration.
Ja, det var lite alltså, gud vad du känns som någon som kastar sig över sin deklaration.
Är det sant?
Ja.
Jag var fan den enda igår som inte satt som en galning och bara försökte logga in på Skatteverkets överbelastade hemsida.
Jag trodde verkligen du skulle göra det.
Ja, tur att jag kan överraska dig så här 1,5 år in i nyhetsshowen.
Mm.
Och sen blev det lite om vad Ryssland hade med vägglöspanik i Frankrike att göra. Det är väl ungefär det vi ska försöka få med.
Mm.
Hur är läget annars, Fanny?
Nej, men du hör ju hur jag låter.
Ja, jag gör det.
Jag tror att jag drabbats av pollensmockan från Polen.
Ja.
Men jag vet inte. Kan bara vara livets jävlighet också. Det är oklart.
Det skulle det kunna vara. Vi får väl helt enkelt vänta och se.
Mm. Jag brukar börja ta min pollenmedicin i februari. Och jag har inte gjort det i år.
Nähä.
Så jag har ju mina misstankar, va?
Ja. Kanske läge att göra det då.
Ja, jag ska göra det. Idag.
Idag börjar du.
Mm. Hur mår du då?
Jättebra, tack. Jag har väntat på en soffa sen nyårsdagen.
Köpte du en soffa på nyårsdagen?
Ja, det är 2 januari var det nog jag köpte den. Ja, då köpte jag en soffa.
När man är så jättebakig så bara, gud vad obekväm den här soffan är.
Ja, men
jag förtjänar bättre.
Du har ju sett min soffa. Du kanske inte minns den så mycket. Nej, det är inget man minns direkt.
En vanlig soffa.
Det är en pytteliten soffa som jag har tagit över efter familjemedlemmar. Och nu ska jag äntligen skaffa mig min egen soffa. Den kommer idag, det var det jag ville säga.
Mm.
Så att, Jora, efter sändningen är jag som bara drar hem fortare än kvickt. Och
gud,
väntar på den här lilla lastbilen som kommer med min soffa.
Aha.
Uppdatering om hur soffan känns på torsdag, om det är någon som vill höra.
Det tror jag nog.
Ja. Annars inget att rapportera, det är det som händer så att säga. Ska vi köra igång eller?
Ja, jag tycker det.
Då sa, det är ju supertisdag idag, eller Super Tuesday som det ju faktiskt heter på originalspråk. Och vi ska till USA nu då, där den här dagen utspelar sig. Det är alltså hela 15 delstater som väljer sin presidentkandidat idag.
Wow.
Och med oss nu live and direct mitt i natten från Washington så har vi vår alldeles egna USA-expert Britt-Marie Mattsson. Hallå!
Hallå, hallå.
Hej, hur står det till där borta?
Nu, det är bra, det är mitt i natten, det är strax efter klockan 1 på natten så det är mörkt ute och det regnar kan jag meddela.
Ah.
Men annars är allting väl.
Toppen, jag har, vi är väldigt glada att du har stannat uppe för detta. Vi går rätt på det. Hur viktig indikator är Super Tuesday för hur det kommer gå i valet i höst?
Ja, nu ska ju republikanerna och demokraterna idag då, i 15 delstater som du sa och i amerikanska Samoaöarna. Då får de bestämma vem som ska bli partiledare eller vem som ska bli presidentkandidat för respektive parti. Och då är det så att Donald Trump leder ju då stort bland republikanerna. Han har Nikki Haley mot sig, men hon kommer inte klara det här. Och Joe Biden har egentligen ingen motståndare. Och det är det intressanta att bägge två är i princip oomstridda i sina partier just nu. Så att det är viktigt att de då bägge två klarar av även de här primärvalen idag. Och sedan så ska de då glida vidare mot ytterligare primärval. Till slut ska de då nomineras av sina respektive partier formellt i sommar. Och sen då skulle egentligen då börja den här valkampanjen mellan de två. Men den har ju redan börjat nu eftersom man redan i stort sett vet vilka det kommer vara som står mot varandra.
Ja, det känns inte som det är kanske den mest spännande Super Tuesday någonsin. Det är väl ändå ganska givet att det blir Trump och Biden ändå.
Ja, det får man nog räkna med som det ser ut nu. Som Nikki Haley då fortfarande, hon håller ut på den republikanska sidan. Och hon får ju kanske en sån där 10-15-20% till förköpet i vissa delstater. Men Joe Biden är ju då, han har ingen motståndare som är så stark utan han har 2 stycken tror jag som har någon få procent. Men sen finns det en grupp då som går in och röstar och säger att vi är oberoende, vi vill inte ha honom överhuvudtaget. Men det är framförallt en protest mot USAs politik i Gaza, men det är också att man tycker att han är fel kandidat och att han är lite för gammal och sådär, han är ju 81 år.
Mm. En stor snackis har ju också varit här nu om det kan bli så att Donald Trump kommer förbjudas att stå på valsedlarna i vissa delstater. Och igår så kom det ju ett domslut från högsta domstolen. Kan du berätta för oss, de som inte har hängt med, hur blir det?
Ja, han får vara med i alla delstater som det ser ut nu och det hänger samman med att han är inte dömd för någonting. Det är ett antal rättegångar som ligger och väntar på honom, bland annat en som gäller hans inblandning i stormningen av Kapitolium som var den 6 januari 2021. Han vill ju inte erkänna och erkänner fortfarande inte att han förlorade valet för 4 år sedan snart. Så att där ligger ett antal rättegångar och då var det Colorado framförallt delstaten som då just inför supertisdagen sa att nej, vi tycker inte att han ska vara med. Det strider mot konstitutionen att någon som har uppviglat, varit med och uppviglat till uppror mot valresultatet, att den personen ska kunna få vara med och söka ett ämbete, framförallt presidentämbetet. Men då gick till slut högsta domstolen i sista sekunden helt enkelt, gjorde ett utslag igår som innebär att jo, Donald Trump får vara med på alla valsedlar och detta hänger framförallt samman med att han inte dömt för något ännu.
Mm. Men om han döms, börjar det om då?
Nej, det kommer det inte göra därför att nu kommer ju inte den här rättegången som är den allvarliga för honom när det gäller då den här stormiga Kapitolium. Den trodde man ju att hände, det är ju 3,5 år, det är drygt 3 år sedan som detta hände, så att då tänkte man väl det. Då har man gått tid på sig att se till att det blir en rättegång och att de i så fall skulle fälla honom för det här. Men det har man dragit ut på tiden och nu så har extra domstolen bestämt så att nu ska de ta upp det också. Och sedan då så kanske de inte blir färdiga med det för när kan bestämma, har han immunitet i det handlar om som president, för han var ju fortfarande president och för vad han gjorde för någonting, eller är det så här att han faktiskt inte är immun och ska kunna ställas inför rätta. Blir det då rättegång så kommer det dra ut på tiden och så kanske den rättegången inte inleds förrän precis före valet i november och ett utslag då kommer inte förrän efter valet. Då han eventuellt till och med är då vald till president. Så att det här har dratt ut så väldigt mycket på tiden. Så att han seglar vidare i fria vatten.
Ja, men du åter till supertisdagen då. Är det någon delstat som du kommer liksom hålla ett extra öga på idag? Eller ja, imorgon blir det ju då för dig.
Ja, det är idag. Nu är det mitt i natten här. När folk vaknar till här om ett antal timmar så kan man då börja rösta. Det är klart att det är alltid de stora delstaterna. Det är Texas och det är Kalifornien. Och då tittar man på dem. Och framförallt så ser man ju efter hur pass mycket marginal kommer Biden respektive Trump vinna. Och det säger ju lite grann om hur starkt stödet är för dem inför då valet i höst. Så det är klart att även om man som Biden kanske vinner, de står bland demokraterna, ja kanske 80-90% sådär, så är det ändå en grupp som inte är så intresserad av honom i hans eget parti. Vad ska de då göra? Ska de vara hemma och inte delta i valet kanske i höst? Och då är det ju fara här att han kanske ligger illa till. Och så kan man då titta motsvarande på Donald Trump. Hur många är det som inte röstar på honom och röstar på Nikki Haley istället? Och då är det en väljargrupp också. Så man kan tänka att ja, hur ska de bära sig åt i höst? Så det där tycker jag är intressant att se. Alltså hur pass mycket, hur många är det som egentligen inte vill ha dem inom respektive parti?
Mm,
just det.
Ja.
Men varför är det förresten så många delstater som väljer sina kandidater just på den här Super Tuesday?
Ja, de helt enkelt, de har bestämt sig att de lägger sig ungefär samtidigt, och i vanliga fall så drar man i de här primärvalen ända fram till juni ofta, och då är det Kalifornien som ligger sist. Men Kalifornien, som är ju en stor och betydande delstat, vill inte ligga sist, för att då kanske redan alla de här valen är över och då kanske någon har redan fått majoriteten. Och då är det inte så kul att hålla primärval där på slutet i juni där det inte betyder någonting, utan då har man kastat sig fram så här tidigt redan då i mars månad. Så att därför har vi då även de här stora, en stor delstat som Kalifornien som har glidit in så här tidigt. Och det betyder ju också att eftersom varje delstat har delegater till det här konventet i förhållande till folkmängden, så det betyder ju då att då får man väldigt många delegater redan nu, och då kan det ju i princip vara avgjort kanske bara om några veckor till, när några ytterligare primärvalstater har gått till val. Ja, då är det färdigt redan. Så att det blir väldigt tidigt avgörande den här gången, eftersom så många och framförallt de stora delstaterna har glidit fram så tidigt i processen.
Mm. Ja, spännande detta. Vi ser fram emot och håller utkik efter dina texter på gp.se. Nu ska du få gå och lägga dig och ladda upp. Men stort tack för att vi fick ringa dig, och lycka till imorgon med bevakningen då.
Det går jättebra det.
Ja. Så gott, Britt-Marie. Okay. Godnatt.
Godnatt. Hej så länge. Hej.
$6 miljarder, Fanny. Det är inte skatteåterbäringen som jag får.
Eller... Så skräll när man bara, jag måste in och kolla min deklaration. Och jag hade skattat 6 miljarder för mycket.
Jag har
och
inte
min journalistlön.
Alltså, ja, precis.
Lång.
Då får jag ha gått back ordentligt om det ska bli så mycket tillbaka. Nej, 6 miljarder kronor, det skjuter regeringen till regionerna och sjukvården. Det sa de igår på en presskonferens.
Wow.
Mm. Alla Sveriges 21 regioner har larmat om underskott i sina budgetar, och flera av dem har också flaggat för eller faktiskt redan lagt varsel för att man då ska kunna klara av att spara så mycket som man måste.
Ja, det har vi väl sett.
Det har vi ju sett. Och enligt SKR då, Sveriges kommuner och regioner, så kan det behövas 4 gånger så mycket pengar för att undvika nedskärningar. Alltså inte 6 miljarder utan 24 miljarder.
Oj.
Ja. Precis. Skandalöst för lite pengar för att hålla patientsäkerheten på en rimlig nivå, säger Ida Gabrielsson som är ekonomisk politisk talesperson på, för Vänsterpartiet. Mm. Och hon kallar det här för ett svek från regeringens sida.
Mm.
Mm. Statsministern däremot, han sa på presskonferensen då att det här är ett gemensamt ansvar och det har jag understrukit många gånger. Och det han syftar på är ju då...
Strängt.
Vad sa du?
Så sträng.
Ja, precis. Men det han syftar på då är ju att det är ju regionerna som har ansvaret för sjukvården.
Ja, det är ju
det. Det är ju inte staten. Vi kan lyssna bara lite grann på vad han sa igår.
Nu tar staten sin del av ansvaret. Vi vet att de här pengarna behövs. Men det är alltid och ytterst 21 regioners beslut och 21 regioners ansvar att fatta beslut för just sin del av verksamheten.
Staten tar sitt ansvar.
Bra.
Men det är regionernas grej att hålla koll på detta.
Ja.
Mm. Ebba Busch, som också var med på pressträffen igår, hon sa då att om man räknar om de här 6 miljarder kronorna till tjänster, så ska det räcka till 7 000 sjuksköterskor.
Mm-hmm.
Detta har jag inte kontrollräknat.
Det är okej.
Okay. Men hon sa det.
Ja.
Mm. Så här sa hon också. Det aviserade varslet är någonstans kring 6 000. Vi har nu fog för att säga att staten gör sin del för att regionerna ska få förutsättningar för att behålla vårdpersonal.
Aha.
Så hon menar alltså att nu behövs det inga varsel.
Nej.
För nu har vi lagt de här pengarna.
Det låter ju jättebra.
Mm. Visst gör det.
Mm.
Och det gör det precis när vi har kommit till den klassiska rubriken kritik.
Mm. Det brukar vara så, va?
Det brukar ju faktiskt vara så.
Någon som inte håller med?
Nej. Malin Ragnegård, hon är ordförande för fackförbundet Kommunal. Hon skriver att regeringen försöker desperat sätta plåster på en blödande välfärd och det är ovärdigt. Tänk om, tänk rätt, prioritera välfärden.
Okay.
Ja. Men det kommer också kritik då från en helt annan vinkel, nämligen från Douglas Thor som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet.
Mm.
Han säger då att regeringen curlar regionpolitikerna som om de vore bortskämda brats. Brats har man inte hört på ett tag.
Nej, men det känns lite roligt att det är Muff
som
har den referensen och dra ur fickan.
Eller hur?
Ja, ja.
Får se om fortsättningen även följer det då. Han säger också så här. Vi ska inte ha en ordning där regionerna kan be mamma staten om swish varje gång de misslyckas med att hushålla med de egna resurserna.
Säg aldrig mer mamma staten.
Mamma staten.
Usch.
Ja, förlåt, jag var tvungen. Föredrar du pappa staten?
Nej.
Nej, ingen staten.
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 Mm. Staten, staten.
Ja, men man undrar ju då, vad innebär de här pengarna? Är det som Ebba Busch säger att regionerna kommer kunna undvika att säga upp personal?
Mm.
Ekot har pratat med flera av regionerna. Region Sörmland då, de har lagt ett varsel på 700 personer.
Mm-hmm.
Det kommer ligga kvar. Det förändras inte av de här pengarna.
Inte ens en enda person?
Ja, de kanske inte... Jag ska inte lova att det inte är en enda person, men det är det beskedet
det är
i alla fall som de ger till Ekot. Region Östergötland har varslat 900 personer. De kommer inte heller kunna liksom backa från det i någon större omfattning i alla fall, rapporterar Ekot. Och Region Värmland håller också kvar i sitt varsel då. De har varslat 750 anställda.
Uh-huh.
Åsa Johansson som är socialdemokrat och regionstyrelseordförande i Värmland, hon säger så här.
Så det är inget som kommer påverka vår ekonomi på lång sikt. Så att tyvärr kommer vi behöva fortsätta jobba med planen för att minska bemanningen.
Tråkigt.
Ja, och hon syftar ju då på att det här är en engångssumma som regionerna får. De här 6 miljarderna kommer ju nu för 2024.
Uh-huh.
Och det är väl det hon menar då att personal...
Löner ska betalas varje månad och varje
precis,
år.
Precis, varje år. Och här i Göteborg så har våra kollegor pratat med Hanna Kataoka som är ordförande då på Läkarföreningen på Sahlgrenska. Och hon säger så här, det är klart att det kan låta mycket med 6 miljarder men det kommer inte räcka för Sahlgrenskas del. Men visst, vi kan väl ta ett par av de här 6 miljarderna för att redan upprätthålla den vård som vi ger och vara mer effektiva på den svältkost vi får.
Oj, det är så inga visor. Starka ord i det här.
Ja.
Ditt manus då?
Ja.
Många starka ord regnar.
Många starka ord.
Ja.
SKR då, den här övergripande liksom, Sveriges kommuner och regioner.
Ja.
De säger att de här pengarna är ett välkommet tillskott, men att det behövs snabbt. Nu är det viktigt att pengarna betalas ut, helst imorgon, säger Anders Henriksson, socialdemokrat och ordförande då i SKR.
Synd att alla banker ligger ner nu då för att alla håller på med sina deklarationer.
Exakt, det var så vi sa på redaktionen igår också. Ja. Det är viktigt att de här pengarna betalas ut. Helst imorgon. Ja. Han säger också, Anders Henriksson då, att de här pengarna, även om det är ett välkommet tillskott, så betyder det inte då att regionerna inte behöver vidta andra åtgärder.
Nej.
Som vi hörde tidigare, till exempel att flera varsel ligger kvar. Men alltså, regeringen skjuter till 6 miljarder kronor till vården i regionerna. Kritik, det räcker inte på långa vägar. Annan kritik, sluta curla. Uppmaning, skicka pengarna helst imorgon. Isabella Persson har tagit sig fram hit.
Jajamän.
Tagit sig fram, tagit sig upp. Tagit sig fram. Sig till jobbet.
Ja, precis.
Det är inte alltid.
Det ska hyllas ibland. Ja, absolut. Har du fått din deklaration?
Nej, jag har inte det.
Nej, men du väntade spänt igår.
Ja, jag var så inne och var ju absolut den som bidrog till att den här stackars hemsidan blev överbelastad.
Men man får väl en liten notis?
Ja, alltså jag sa det också till Isabella igår.
Det var ju helt orimligt beteende. Alltså vänta på din tur. Oj, nu, exakt mikrofonen.
Micken bara
höll med.
Strejkar. Ja.
Nej, men det är ju det som händer, va? Att alla håller på med det här orimliga beteendet. Ingen väntar på notisen och därför så kraschar det. Så de som har fått notisen inte ens kan gå in och kolla.
Nej,
är det så?
Ta det lite lugnt.
Alltså, jag ska inte vara helt... Jag har inte frågat Skatteverket om det var det här som var orsaken till att det liksom ballade. Ja.
Det är din tolkning av situationen.
Det är min tolkning. Vi ska se om vi kan försöka reda ut det lite längre fram. Men ett nyhetssvep är ju det som du har tagit dig hit för, Isabella.
Ja, absolut.
Vi svänger om i vår ton som vi brukar och kör.
Ett flygplan cirkulerade under natten runt på låg höjd över centrala Göteborg och Hisingen. Det är Göteborg Energi som ligger bakom flygningen och den genomfördes för att med värmekamera skanna av Göteborg från luften. Något som görs med några års mellanrum. Den avancerade värmekameran samlar in högupplösta bilder på stan men den plockar också upp exakta temperaturer på vissa platser och det kan ge svar på vilka områden av fjärrvärmesystemet som kan vara i behov av åtgärder. Tre undervattenskablar har gått av i Röda havet. Det handlar om kablar för telekommunikation som tros ha gått sönder den 24 februari i år. Framförallt är det en viktig länk för internettrafiken mellan Europa och Asien och kablarna uppges då för en fjärdedel av datatrafiken som går via Röda havet. Det är fortfarande oklart hur kablarna kunnat förstöras men flera länder har uttryckt en oro för att Houthi-rörelsen i Yemen ska genomföra liknande attacker. Anledningen ska då vara att sätta press på Israel men Houthi-rörelsen själv förnekar att de skulle ha genomfört den här attacken. Sahlgrenska har akut brist på bröstmjölk. Nu efterlyser sjukhuset mammor som kan tänka sig att donera. Bristen har skapats av en kombination av att det har gått åt mer mjölk samtidigt som färre donationer gjorts. Så lagerkylarna börjar nu gapa tomma och bröstmjölken kan vara livsviktig för tidigt födda barn på Östra. För att donera bröstmjölk ska du ha fött barn de senaste 3 månaderna och inte ha fått blodtransfusion det senaste halvåret. Dessutom måste du vara nikotinfri och ha ett överskott på bröstmjölk.
Ja, alla vi i den här studion är diskvalificerade från att donera.
Det kan man säga.
Ja. Tyvärr.
Men ni som inte är det kan ju läsa mer om det här. Och se om ni kanske är lite intresserade. Isabella, tack för idag.
Tack så mycket.
Ja, innan vi pratar mer om deklarationen så ska vi också prata om Alpernas gröna backar. Men ännu innan dess.
Ja, vi hinner med så mycket, va?
Ja, det gör vi.
Vi ska åka hela vägen till Haiti.
Ja.
Där har kriminella gäng stormat 2 fängelser. Haiti är ju då en ö i Karibien, inte om du känner till.
Inte särskilt mycket.
Nej, det är extremt fattigt och för mig mest känt för diverse naturkatastrofer, jordbävningar etc.
Just det.
Men de senaste åren så har de haft väldigt stora problem med gängkriminalitet och liksom osäkerhet, i instabilitet i landet. Och det här har nu eskalerat och det grövsta. skulle jag ändå vilja säga.
Ja, det har hänt saker där de senaste dagarna.
Ja, de senaste dagarna. I fredags så gick den här då väldigt mäktige haitiska gängledaren Jimmy Barbecue, som han kallar sig.
Okej.
Okay. Cherie Siguer. Jag vet inte varför han kallar sig Barbecue och jag bryr mig fan inte heller. Nej. Men det vill han kalla sig för.
Mm.
Han gick ut och uppmanade alla invånare i Haiti då att hålla sina barn hemma. Eftersom han planerade att störta deras premiärminister Ariel Henry.
Oj då!
Ja,
kanske
kommer...
håll vuxna hemma också.
Ja, lite så här. Var hemma, jag vet inte. Han sa att striderna kommer vara så länge det behövs. Vi behöver fortsätta slåss mot Henry på en presskonferens som den här gängkriminella ledaren höll.
Oj! Ja, okay.
Så går det till på Haiti.
Ja.
Och bakgrunden är då att Henry, Ariel Henry, han har inte lämnat sin post som premiärminister och utlyst ett nyval, vilket han hade lovat att han skulle göra.
Okej. Okay.
För att han fick då makten tillfälligt 2021 efter att Haitis dåvarande president Jovenel Moïse mördades. Jag vet inte om du minns det här, det var en ganska spektakulär historia. Men
ja.
Han, ganska kortfattat ska jag bara dra det här, för det har viss betydelse för situationen idag också. Men det var då ett antal personer som bröt sig in i hans hem och sköt ihjäl honom helt enkelt.
Oj.
Och det har pågår en rättegång just nu i Miami om det här mordet. Där 11 personer står åtalade och nästan 40 personer har gripits då för att de misstänkt ha haft en inblandning i det här mordet.
Okay.
Chefsutredaren menar att det var presidentens fru, alltså den numera då änkan Martine Moïse, som planerade mordet på presidenten med syftet att hon då skulle få ta över som president när han hade dött.
Oj!
Ja, vilket hon ju inte fick, nej, vet vi ju nu.
Ja.
Men det var planen. Dessutom har en tidigare senator, John Joel Joseph, dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i det här mordet. Och åklagarna menar att det har pågått en bred konspiration. Mm-hmm. Där de åtalade och har försökt skaffa sig fördelar på, i det nya styret som skulle komma efter att han hade mördats.
Okej, okay. Ja. Vilken jävla grej.
Där började det, kan man säga. Och efter att han blev mördad då, Moïse, så har det här, alltså Haiti, mer eller mindre havererat. Vi ska höra en Haiti-kännare, Mats Lundahl, som är professor emeritus i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, som Ekot har intervjuat. Han säger så här.
Landet håller på att implodera och ingenting görs. Staten har ju havererat. Efter mordet på president Jovenel Moïse 2021 så har ju alla de demokratiska institutionerna brutit samman. Det finns ingen president, det finns inget parlament. Alla mandaten har ju förfallit. Premiärministern Ariel Henry sitter på ett mycket osäkert och konstigt mandat och har en mycket svag regering, om man överhuvudtaget kan kalla den för regering. Och staten har ju ingen kontroll över territoriet och man har ju inte heller monopol på våldsanvändning. Och det är ju här gängen kommer in.
Låter bra det?
Det låter ju som upplagt för jättesvår situation att lösa.
Det får man ändå säga. Mats Lundahl fortsätter och säger att det rör sig om uppåt 200-300 gäng som slåss mot varandra i Haiti och mot de demokratiska institutionerna. Och han kallar också Haiti för ett alldeles genomkorrupt land, som vi kanske har förstått lite av det här mordet på ex-presidenten.
Mm.
Och vi ska höra ett till ljud från Mats Lundahl från Ekot då, för att bilda oss en liten uppfattning om hur läget är för civilbefolkningen som ju faktiskt också bor på Haiti.
Ja, det är ingen skillnad på Haiti och ett land i krig. Vi har ju morden, våldtäkter och sen är det ju då kidnappningarna, attacker på bostadsområden. Man räknar ju med att upp till 300 000 har fått lämna sina hem. Gängen attackerar ju gärna sådana bostadsområden som kontrolleras av andra gäng. Och då blir det ju på det här viset.
Ja, det är ett krig helt enkelt, säger Mats Lundahl. Och med detta in mind då, så tillbaka till helgen som var. För 2 dagar efter då att den här gängledaren Jimmy Barbecue hållit sin presskonferens om att han skulle starta krig då mot den här tillfälliga presidenten, så stormade beväpnade gängmedlemmar det största fängelset i Haitis huvudstad Port-au-Prince. Och det här är då, det ska finnas 700 platser på det här fängelset, men det var uppåt 4000 fångar som hade tryckts in där. Bland de fångarna så fanns då diverse gängmedlemmar som misstänks för inblandningen i mordet på ex-presidenten. De hade liksom stoppats in där. Och nästan samtliga 4000 fritogs. Det finns ungefär 100 fångar kvar som då frivilligt har stannat kvar i fängelset. Jag vet inte, de kanske är så här.
Det är ändå
det här är den säkraste platsen där jag kan vara.
Alltså, det är ändå något mått på hur landet mår, liksom hur det är att leva. Exakt. Där. Att 100 personer ändå stannar kvar inne i fängelset.
Ja, jag såg att typ nyhetsbyrån AFP hade så intervjuat en fånge som bara, det är bara jag kvar i den där cellen. Mm. Vilket man kan ju tänka sig om de har en sån överbeläggning på liksom x tusen personer.
Ja.
Att han bara, what?
Ja.
Jag kan röra mig här. Men i alla fall, efter den här stormningen av fängelser och utsläppningen av de som var där, så har Haitis regering då utlyst ett nattligt undantagstillstånd.
Mm.
Polisen har fått order om att använda alla tillgängliga legala medel de har till hands för att säkerställa att utgångsförbudet efterlevs och att de skyldiga grips, säger finansminister Patrick Bouvier i ett uttalande. Och de här gängen är ju då tungt beväpnade, såklart. Mm. Och de uppskattas redan kontrollera omkring 80% av huvudstaden Port-au-Prince enligt beräkningar från FN. Så det är bara 20% kvar där de kan liksom försöka hold back då.
Det här är ju liksom, det kommer bara mer och mer grejer som jag vill liksom bara se förvånad ut över.
Ja, det är många siffror som man bara, va? Kan det verkligen vara? Ja. Igår då, så fortsatte det.
Mm.
Under måndagen så försökte gängen då ta kontroll över den internationella flygplatsen i huvudstaden under det här undantagstillståndet.
Okay.
De var så här, vi skiter i det!
Aha.
Vi drar dit och tar över. Den var ju stängd då, flygplatsen. Mm. Och det var ju inga passagerare där och inga flygplan som kom eller avgick. Men de försökte storma det och polisen försökte försvara det. Oklart faktiskt hur det gick.
Mm.
Men det man kan säga är att Haiti är i en total lockdown nu. AFP beskriver det som att det gick från att vara en krigszon till att vara en total spökstad där ingen liksom går ut och allt är nedstängt.
Ja.
Och det man undrar är väl, vad gör den här premiärminister Ariel Henry nu då? Han som de ville kriga mot.
Ja, hur ska detta liksom på något sätt ordna sig? För jag menar, även innan den här senaste krisen så Exakt. Har det ju varit kris.
Det har varit kris ett tag.
Ja.
Det här händer ju inte bara över natt, Nej. Om man säger så. Men Henry är då i Kenya för
Aha,
tillfället. Och det
okay.
var därför, från att han åkte dit på något statsbesök, det var då det började
mm-hmm.
spiral out of control. Va? Han håller på att diskutera en Kenya-ledd internationell polisstyrka som man vill sätta in på Haiti.
Mm-hmm.
Det här verkar vara ett FN-uppdrag som de har liksom pratat om ganska länge, och nu har de bestämt att det ska sjösättas. Och med syftet då att få bukt med de här gängkriminaliteten.
Mm.
Och Kenya har lovat att skicka 1000 poliser till Haiti.
Okay.
Och även Benin, det här andra landet i Afrika. Va? Mm. De har också sagt att vi kan skicka ett gäng soldater. Så det verkar som att hjälp är på väg och att de verkligen kan behöva den.
Ja, enkelt. Kan du tänka dig att bara liksom vara en vanlig privatperson
Nej.
Och försöka bo i allt detta?
Nej, det kan jag verkligen inte.
Nej.
Det är bland det sjukaste. Men ja, vi säger det ofta, men fortsättning lär följa denna vecka om situationen på Haiti.
Alldeles strax så kommer Anneli Moran, våran klimatreporter, och vi ska prata om de gröna pisterna i Alperna där hon har varit och inspekterat.
Ja.
Vi släpper in henne bara, så är vi tillbaka alldeles strax. Nyhetskoven den 5 mars, det är jag, Linnea Rundqvist, och det är pollensmockan från Polen.
Polen?
från Polen, som sitter bredvid mig, Fanny Wijk.
Tjena.
Hon kämpar på. Nu ska vi prata då om snöbristen i Alperna. Det har varit mycket snack om det den här säsongen. Flera världskupptävlingar har behövt ställas in för att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket snö i spåren och i pisterna. Och många skidanläggningar har inte kunnat ha öppet som vanligt. Igår skrev SVT dessutom att det kan bli problem med snötillgången för OS i Cortina 2026. Och inte helt förvånande så finns det en klimatkoppling här. Och det är anledningen till att vår klimatreporter Anneli Moran åkte till de här gröna pisterna i Alperna för några veckor sedan. Nu är hon tillbaka och här. Hej Anneli!
Hej!
Du, Stenmarks klassiska backe lyser grönt och luktar koskit kan man läsa i ditt reportage. Var någonstans är vi?
Ja, men det här är Garmisch-Partenkirchen. Det är en sån klassisk skidort där man haft många världscuptävlingar. Och bland annat var det ju där Stenmark då tog sitt första VM-guld. Mm. Och det ligger ju på, ja, i södra Tyskland, ganska nära gränsen till Österrike.
Mm-hmm. Men hur lite snö var det när du var där? Var det liksom att du knappt såg någon i backen eller...?
Nej, men det var väl typ så här, det såg ut som istungor ungefär som låg ner i backarna. Världscupbacken var ju avstängd, men sen så var det en backe bredvid som var öppen. Och det som jag tänkte på först när vi kom dit var väl det här ljudet av liksom stålkanter mot is som man känner igen väl från när man hamnar på en liksom isig del. Men när vi åkte upp i liften då, så när man plockade upp snön där uppe så kändes det mer lite som så här... slushy, ni vet, sånt som man köper på macken eller
just det,
i simhallen.
Som man vill suga i sig med ett sugrör.
Ja, det är kanske inget just man vill åka skidor på i alla fall.
Nej, men det var ju inte snö mellan pistarna, så det var en blandning av konstsnö och naturlig snö som var kvar.
Mm. Så det var liksom grön, bar, backe och sen så en smal liten snö slinga då i själva backen.
Ja, men lite så. Det blev ju mer snö längre upp då, men ja, nerifrån var det. Det var ju liksom ingen snö i byn eller liksom i dalen så.
Ja, och bara några dagar innan du kom dit så skulle man kört då en världscuptävling där, men det gick inte helt enkelt. De hade ingen snö.
Nej, alltså de körde herrarnas lopp då en vecka innan, men sen så var det dags för damernas Super G och störtlopp, och då gick det verkligen inte. Mm. Och det var ju när vi var där, var det ju, ja, när vi kollade på termometern var det typ 15-16 grader, och då går det ju inte att göra snö heller med snökanonerna då, för
nej, just det krävs runt smälte noll bara
strax över. Ja.
Ja. Men Garmisch-Partenkirchen då, har jag ju förstått, det är ju något av en legendarisk skidort, men det kan bli så liksom framöver att det är slut på tävlingar där, att Stenmarks efterföljare inte kan vinna sina första VM-guld.
Ja, men så kan det ju bli. Vi vet ju inte hur det blir. Det var, vi pratade med en restaurangägare som också var engagerad i liksom arrangemangen då, alltså världscupstävlingarna, och han var ju sådär lite uppgiven att ja, men det här kanske var sista säsongen för oss då. Mm. Men det är klart också, skidförbundet pratar ju om att man får flytta runt tävlingar, och vi ser att de blir inställda, att de får flytta till andra orter och sådär. Mm. Så att det är klart att vi kan närma sig det just där.
Men ja.
Men det här är inte liksom någon extrem plats i Alperna, utan det här går att se även på andra ställen som jag förstår.
Alltså det var ju bara den veckan som vi, eller runt de veckorna där som vi var där, så var det ju flera tävlingar på andra ställen i Frankrike och sådär som ställdes in också. Och sen så åkte vi runt där, pratade med folk i skidindustrin och sånt, och de sa ju att de rörde sig mer över olika system och sa att ja, men det ser liknande ut på många olika ställen. Hur det ser ut beror ju mycket på vilken höjd man är på över havet då.
Just det. För ja, men det var ju runt som du sa, och bland annat var du då i Sankt Anton och träffade säsongare. Också ett ställe där du säsongade för 20 år sedan. Hur såg det ut nu jämfört med när du var där?
Ja, men det var ändå större skillnad än vad jag trodde. För Sankt Anton är ju så här snösäkert och ja, jag tänkte ändå att ja, men där kommer det finnas snö i alla fall. Men, och det fanns ju det, men det var ändå gräsfläckar i backen och sånt. Så på ett sätt som inte jag har sett innan. För vad jag kommer ihåg, även om alltså jag var ju 19, så att det finns ju en risk att man har ett rosa skimrande liksom, minne över detta. Att oh, det var så mycket snö. Men jag frågade folk som var där samtidigt som mig och också före och efter. Liksom, och alla hade samma liksom, uppfattning om att ja, men när snön kom i liksom, slutet av början av december, då låg den liksom hela säsongen sen. Mm. Och jag kommer ihåg hur man liksom fastnade mellan backarna och sådär, alltså när man åkte och piste och sånt där. Mm. Och det, nu var det ju liksom hårt mellan backarna om det var snö då. Men de säsongerna som var där, det var ju saker som var de samma också, liksom själva säsongandet, att ja, man bor i källare, man jobbar på restauranger och hotell, liksom, det var ju samma känsla, och de hade ju fått snö precis innan och hoppades på snö precis efter, så de tyckte att det var ja, men magisk åkning vissa veckor, liksom, även om det inte var så mycket just när vi var där.
Mm. Men hur kan man säga statistiskt att det ser ut då med snömängden i Alperna om man tittar några år bakåt i tiden? Är det liksom den nya verkligheten här, att det är så lite snö i alla fall långt ner?
Ja, alltså jag tittade speciellt på en forskningsrapport där de hade liksom väldigt tydliga siffror då. Där var det 5% mindre liksom utbredning av snön, eller vad man ska säga, och sen 8% mindre tjocklek i snötäcket. Mm-hmm. Men ja, det här var ju en rapport, men liksom, det är ju det, åt det här hållet liksom forskningen pekar nu, att det blir mindre. Och det är också helt logiskt, när det blir varmare så blir det mindre snö. Mm. Det var inte det att liksom det blir mindre nederbörd, utan det är liksom det som händer när den landar. Liksom. Är det för varmt, ja, men då smälter den.
Men när var det, den statistiken du nämnde, bara jag blev nyfiken, det här med 5% mindre, när var det jämfört med när?
Ja, förlåt. Ja, det var ju varje decennium liksom, så blir det krymper. Och de hade tittat 50 år tillbaka, men de har också gjort liksom rekonstruktioner 600 år tillbaka för att se liksom trenden då. Mm.
Men kan man säga att det här är alltså med säkerhet på grund av klimatförändringarna?
Ja, alltså forskare säger ju aldrig rakt ja, men eftersom inte jag är forskare så kan jag ju säga ja. Alltså jag har ju inte hittat något annat som tyder på något annat liksom.
Att det är, ja, för det blir varmare helt enkelt.
Mm. Mm. Och om man kollar på svenska skidorter då, vi har inte riktigt samma snökris.
Alltså minskningen av snön liksom påverkas ju av både geografiskt och liksom altituden då. Så högre upp i Alperna så är det mindre problem, och högre upp geografiskt så blir det mindre problem. Men samtidigt så uppvärmningen är ju 3 eller 4 gånger så snabb i liksom arktiska områden och ja, norra Sverige är ju arktiska områden, än vad den är liksom i snitt. Så att svaret på den frågan är väl både ja och nej. Alltså vi har ju mer snö nu, men alltså det går ju också väldigt snabbt här. Så att det är ju liksom skidanläggningar och sånt som får spara snö och sådär. Man pratar om tävlingar här och lägger bark över snö liksom för att...
Ja, för att den inte ska smälta bort.
Ja, för att man ska kunna spara den liksom.
Aha. Men kommer vi bli nya Alperna då, fast sämre?
Sämre? Vad var det för tillägg? Fanny?
Väldigt mycket lägre berg.
Ja, det är...
Kortare backar, men med snö.
Nej, men skidförbundet, jag pratade med dem, och de skulle ju vilja liksom skjuta säsongen lite över året då, alltså att man börjar senare på hösten med tävlingarna, för att i Sverige och liksom de nordiska länderna så har man liksom bättre vårar, att det är liksom mer snösäkert här på vårarna. Så att, ja, men det är klart att det finns en sån risk att liksom snöturismen flyttar uppåt hit. Men det beror också som sagt på höjden liksom. Så att vissa ställen i Alperna som ligger väldigt högt, alltså sånt antal ligger till exempel ganska högt, så är det ju mindre problem. Det kommer ta längre tid innan det blir de här riktiga problemen där kanske.
Och du var inne lite på det, men de som liksom driver affärsverksamhet som handlar om just skidåkning och skidsemestrar och så, alltså hur ser de på framtiden?
Men de får ju anpassa sig helt enkelt. Det är klart att det är deppigt när skidåkningen försvinner, för det är en stor inkomstkälla för många liksom, både att det drar turister och att liksom till byarna och sånt där, och sen också att det är liksom det som är deras inkomst. De har en lift, ett liftsystem, de har restauranger som ligger uppe i backen och sådär. Men på ett ställe som var i närheten av Bludens, det finns ju en rad system där, så pratar vi mycket om cyklingen, alltså det har blivit väldigt stort.
Just det,
de använder samma gondol. Ja, men precis.
Just det.
De använder de samma gondoler för att köra upp folk till uppe i backen då, eller vandring såklart och sådär.
Smart. Rådel. Vad säger ni om det? Det är kul.
Ja, det är riktigt kul.
Ja, det blir bara ett tips från mig till skidverksamheterna i Alperna. Det finns ju flera reportage från din resa som man kan läsa på gp.se, och där kan man också se fotograf Sanna Tedborg stå, väldigt slående bilder. Jag rekommenderar dem.
Ja, det får man säga.
Från alla de här gröna pisterna. Och vi kan också nämna då att det här är en del av GPs satsning Klimatåret, som går ut på då att man skildrar och förklara svåra frågor som rör klimatet. Och nästa publicering har vi hört att ni, som ni har på gång, att den är från Barcelona. Vad handlar det om?
Ja, men precis. Det är Maria Blanco, vår utlandsreporter, som åkte ner till Spanien, och hon har varit vid en vattenreservoar i nordöstra Spanien då, som heter Sau. Och där är det nu väldigt lite vatten, och så lite vatten att en kyrka som man tidigare då har sänkt i den här reservoaren nu liksom kommit fram helt. Det är liksom en 1000 år gammal kyrka och bydelar som jag förstått det, som liksom syns nu, och det är, men det är blottlagt. Så att, det är intressant, för det påverkar ju liksom såklart lokalbefolkning, alla verksamheter där, men också turismen då, liksom, kommer man kunna bada i poolen?
Just när man det. Spanien. Ja. Känns som vi har pratat om det här. Att det var lite så, turisterna får ha vatten, men inte ni som bor här.
Ja, det känner jag också igen. Vi ska låta...
Det kommer Maria Blanco reda ut.
Ja, perfekt. Vet man redan nu ungefär när det kommer?
Ja, men tanken är nog nästa vecka ungefär.
Nästa vecka.
Mm. Håll utkik.
Då håller vi utkik efter det. Och tills dess så läser vi om de gröna skidbackarna i Alperna. Tack så mycket, Anneli, för idag.
Tack.
Nyhetskoven är det och jag håller precis på att försöka psyka Fanny så att hon inte ska kunna säga Schweiz på rätt sätt. Vi har sagt Schweiz och Schweiz och allt möjligt. Men ja, jag håller på dig. Du klarar detta, det är bara därför jag utsätter dig för det.
Tack. Nu upp till bevis.
Upp till bevis.
Nej, men jag vet inte om vi behöver ha fler, jag vet inte, dålig reklam för Alperna här, känner jag.
Jo, men kör när vi ändå är inne på det spåret.
Ja, Isabella Löwengrip.
Ja.
Känns som Blondinbella.
Ja, just det. Förlåt mig, du sa ju hennes namn alldeles precis här innan till mig och jag såg framför mig Isabella Lövin.
Jaha.
Så jag, nu förstår jag att jag har fel Isabella i hjärnan.
Det här är alltså Blondinbella.
Ja,
hon tack. Vill inte kalla sig för det längre.
Nej,
men
bara så
hon.
Att andra också fattar att det inte är Miljöpartiets fördelande
språkrör. Jag tror att du kanske är den som har det top of mind. Inte alla. Mm. Hon har i alla fall varit i Alperna. Mm. I Schweiz.
I Schweiz.
Och där står det på Expressen att det är ju sen gammalt att det är dyrt där. Men att betala 820 kronor för vanligt kranvatten får till och med Isabella Löwengrip att reagera.
Är detta sant? Hur mycket kranvatten skulle hon ha?
Nej, alltså det verkar inte alls vara några mängder, utan det verkar vara så att de har varit i skidorten Zermatt med barnen och ett större kompisgäng.
Okej.
Att det skulle bli en dyr resa visste de på förhand. Men trots det blir de chockade när efter ett restaurangbesök då. För Expressen berättar Löwengrip att hon fick betala då ett häpnadsväckande pris för ett gäng kaffe med vanligt kranvatten. Och det var då 820 kronor. Ett gäng kaffe, jag vet inte.
Det är ju 820 kronor för vatten är ju ganska mycket om det inte typ är liksom så... Vad det kostar. Ja, nu vet inte jag alls vad det kostar liksom, med vatten till typ en villa om året.
Nej.
Men det är ju väldigt mycket för vatten på en restaurang. Jag har ju aldrig någonsin betalat så mycket.
Nej, hon säger så här. Jag tror att vi har varit med om dyrt vatten under hela resan, men att vi inte har reflekterat över det.
Aha!
Skryt!
Ja, verkligen.
Och då frågar Expressen, men vad tänkte du när notan kom in? Vi fick en chock. Man vet att när man är i Schweiz så betalar man 80 kronor för en Coca-Cola. Det får man bara acceptera om man åker dit.
Okej. Okay.
Men att ta betalt för kranvatten. Och dessutom så stod det redan massa kaffe på bordet när de kom.
Alltså, det där är ju en av mina värsta såna restaurangstörigheter.
Ja, det är faktiskt störigt.
Dels när att man bara behöver betala för det och dels att det just redan står. Att det är sådär lite oklart.
De bara, det står här och du kommer inte veta nu.
Nej.
Så du får liksom...
Precis, du får chansa om du vill dricka eller inte. En annan, bara kasta in lite snabbt, när man, du vet, så går fram. Det är något ställe där man måste gå fram till baren själv och beställa öl.
Mm.
Och sen är det ändå när man får kortmaskinen så här, hur mycket vill du dricksa?
Ja, jag dricksar bara alltid.
Gör du det?
Ja.
Aha, wow. Påminn mig om att öppna en restaurang och bjuda dig.
Ja, det kan du. Men då får du bjuda mig.
Ja, men vad fan?
Så får du bara dricksa.
Aha, okej.
Okay.
Då går det inte jämnt ut.
Skit i det! Ja. Törstiga efter den här förmiddagen i backen så drack de i alla fall vattnet och karafferna fylldes på vartefter.
Ja, de fylldes på, ja, just det!
Ja, en i sällskapet reagerade över det och sa vilken trevlig restaurang som hela tiden är uppmärksamma. Och sen visade sig att de betalade per karaff för kranvattnet.
Mm.
Och då hade de sagt till när notan kom in. Det gör man ju aldrig.
Nej, det gör man ju inte.
Och då sa de bara, vi måste ta betalt för vår mat och dryck.
Jaha, färdigt svar, lät det som.
Well. Det, vad landade hela notan på då?
Ja.
Det vet inte hon. Det var det männen som hade betalat.
Wow.
Så jävla jobbigt att behöva säga det. Det var våra män som hade stoppat fram sina kort. Så jag vet faktiskt inte. Och jag har inte frågat heller.
Okej.
Girl boss!
Ja, verkligen. Fast också motsatsen på något sätt.
Ja, just det. För då hade hon betalat.
Ja.
Ja, sen frågar de i alla fall ganska mycket om vad det kostar överlag.
Mm.
Då sa det till exempel, en kväll bestämde de sig för att beställa vanliga kvarterspizzor till barnen. Notan landade på 2927 svenska kronor.
Hur många barn hade de egentligen?
De var totalt 17 personer. Ja. 7 vuxna och 10 barn.
10 barn, ja. 200 spänn per barn då? Och ett barn äter väl inte en hel pizza själv?
Nej, alltså jag skulle säga... Ja, det kan vi inte veta. Vi kan inte veta.
Vi kan inte veta. Vi kan bara veta att Blondinbella var i Schweiz och tyckte det var dyrt.
Ja, verkligen. Jättedyrt.
Nu ska vi prata om vägglusspanik.
Okej. Okay. Är det goda nyheter?
Nej, det skulle jag väl inte kategorisera det som.
Okay.
Kanske en neutral nyhet. Mm. Du minns ju när det var riktig vägglusspanik i Paris och när den sen spred sig till Sverige och det rapporterades om en enstaka vägglus som hade hittats på tunnelbanan i Stockholm. Och det också blev lite kris här.
Svar jag.
Ja. Nu läser jag på gp.se att rysk desinformation på sociala medier förstärkte paniken i Frankrike i höstas. Det säger ministern för Europafrågor. Jean-Noël Baron säger det.
Wow.
Ja, det är TT som skriver och den här franska ministerns kommentar då kommer medan varningar om rysk desinformation i landet ökar.
Mm-hmm.
Och han säger då att frågan om vägglöss förstärktes på sociala nätverk av konton som har etablerats av rysk inspiration eller ryskt ursprung. Och tillade då att det förstärktes till stor del av konton kopplade till Kreml.
Jaha,
mm.
Men va?
Ja,
vilken visst. Grej.
Man undrar vad Rysslands huvudsyfte då ska tydligen ha varit, enligt då de här franska varningarna, att underminera stödet till Ukraina.
Jaha,
genom alltså, kan inte riktigt vägglöss. Fatta. Nej, men det, jag kan förklara det, att det handlar då om att det ska gått ut på att koppla ihop förekomsten av vägglöss med ankomsten av ukrainska flyktingar.
Oh.
Alltså att det var en sån grej att Ryssland försökte pusha då att vägglössen beror på att de ukrainska flyktingarna har tagit med sig dem till Paris.
Okej, det var lite långsökt. De bara, sluta hjälp Ukraina!
Precis. Vi gör det på det här sättet. Men du vet, ibland kan det vara de mest otippade medlen.
Absolut.
Som används för att få ut sitt eget budskap. Jag undrar hur det har gått för övrigt nu då i Paris faktiskt.
Var det ett tag som man hörde om det här?
Ja.
Och vad betyder det?
Precis. Var det liksom bara en sån gemensam liten panik som inte hade så mycket grund?
Men det kändes inte som det. Det var ju ändå att de... Jo, alltså den i Sverige kändes det som alltså det var total bullshit.
Absolut, det var det ju.
Men, ja... Ja, oklart.
Men i Paris vet vi inte. Vi får väl se helt enkelt om det kommer tillbaka. Det kanske går i cykler.
Yay! Absolut ingen jingle nu.
Nej.
För att min julnyhet är dödsbesked.
Idag igen.
Igår var det ju dags att säga rest in peace till fjällräven May.
Ja, så gullig.
Så gullig, så överkörd.
Ja, och så kidnappad av en örn.
Förmodligen.
Usch, vad hemskt.
Men vi pratade ju också om en säl.
Ja.
Det var nog förra tisdagen.
Jag tror att det var det.
Ja,
det var ju du, den som du hade tipsat.
Det var jag som breakade the news.
Och det blev liksom...
Det är viktigt att chefen hör det här, för jag har lönesamtal på fredag.
Just det,
jättebra. Men ja, det var en säl som ju låg och chillade, trodde man först.
Mm.
Vid Alfons Håbergs kulturhus.
Just det, som sälar gör. Ställen.
Ja, och det var lite olika bud där. Först var det så, de i trädgårdsföreningen bara... Den var bra, det är lugnt. Och sen så kom någon forskare och bara, den har fågelinfluensa!
Just det.
Men då har den redan simmat iväg.
Ja.
Så de fick inte tag på den nu. Eller då, förra veckan. Och 4 dagar senare, då kom den tillbaka till kulturhuset i ett riktigt dåligt skick.
Och vet du vad?
Nej.
Här hade jag ett finger med i spelet.
Var det du som breakade the news nu?
Det var liksom, alltså via, det kom från en föräldraledig kollega. Amanda Karlsson som har varit med här.
Nej, men jag ser
flera
att
gånger.
Hon har tagit bilder.
Exakt, hon var där och tog bilderna, skickade det till mig. Jag skickade sin tur till desken. Så jag har ändå något slags liksom...
Det är lite konstigt för hon jobbar ändå här.
Ja, jag vet, men du vet...
Hon tog omvägen ja, kring dig.
Du vet när man är föräldraledig, man är inte inloggad i alla system. Aha, och sånt.
Nej, det är klart man
så
inte
att jag
är.
Var ändå en viktig spelare här. Det är ju lite längre kvar till mitt lönesamtal, men jag vill ändå bara säga det också.
Ja, då har vi fört det här till protokollet. Ja. Nej, men de skickar i alla fall Gunnar Wiberger från Svenska djurambulansen ner till Kulturhuset. Han säger till GP att han fick ett samtal av en ung tjej som ringde och var förtvivlad.
Ja.
Var det du?
Nej, men det kan ha varit Amanda Karlsson, jag vet inte.
Ja, det kan det faktiskt varit. Jag åkte för att kolla läget och när jag kom fram så hade någon satt upp en avspärrning. Mm. Det ser man här på Amanda Karlssons bilder.
Mm.
Lite högt upp kan jag tycka.
Just det.
Men absolut. Det är så en meter från sälen.
Jag tror ju inte att det är för att sälen inte ska ta sig
nej, men
ut.
Då tänker jag att råka gå för den. Skitsam. Ja. Med stor försiktighet så klev denna Gunnar Wiberger över avspärringen och tog sig fram till sälen. Och han kände lite på baklabbarna.
Mm.
Och var beredd på en attack.
Ja,
men sälen låg helt stilla.
Mm.
Den rosslade svårt, så den hade säkert en svår lunginflammation. Kanske det jag har. Ja, skitsamma.
Då ska jag, vad ska jag göra då? Slå på dina baklabbar.
Jag känner att jag läser det här med nya ögon.
Ja.
Gunnar Wiberg förstod att sällan var bortom räddning.
Mm.
Ni?
Nej, det ska krävas mycket för att du ska vara bortom räddning.
Det här kanske är det sista gången ni hör mig.
Nej, sluta.
Hypokondrin slår till med full nej. Kraft. Efter att jag läser en nyhet om en säl. I alla fall. Gunnar ringde då upp en kontakt i Slottsskogen. Och det är ovanligt att svenska djurambulansen lastar en säl.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men i det här fallet så hade nöden ingen lag. För jag värnar om djuren. Och om den ska avlivas så är det bättre att det inte sker på allmän plats.
Ja.
Verkligen. Det blev helt enkelt så att sälen avlivades i Slottsskogen.
Mm.
Den frystes ner omgående och ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion. Den simmar nu i det ständigt fiskrika och blåa vackra haven.
Nej, men,
säger Gunnar Wiberg.
Men Gunnar, du gör mig rörd.
Tear.
Ja,
vi får väl se om obduktionen då visar att den hade fågelinfluensa.
Det
eller
får
det
vi se.
Var för fel på den här lilla sälen?
Ja, det är ju också en liksom slående bild som finns på gp.se på Gunnar när han har lagt upp sälen på en liten bår.
Ja,
så man blir liksom man blir alldeles rörd.
Ja, det blir man faktiskt.
Nu ska vi prata deklaration då.
Mm.
Du var inte en av dem som var inne igår och bara loggade in hetsigt som Isabella Persson.
Nej,
på Skatteverket.
Men jag vet att jag inte... Alltså, jag får ju typ inga pengar.
Nej, vad brukar det ligga på?
Nej, men typ 1000 spänn kanske.
Ja.
Alltså på nivån att jag bränner dem utan att märka att jag har fått dem.
Mm. Perfekt.
Ring inte Lyxfällan.
Nej, men jag... Det brukar vara liknande för mig.
Mm.
Faktiskt. Så
aha,
att,
tack. Och nu får jag en flashback.
Ja, jag
ber om ursäkt. Jag måste tänka att du var Isabella.
Ja, det
måste du
faktiskt.
Att det var därför du skulle kasta dig över deklarationen.
Ja. Ja. Nej, jag brukar inte kasta mig över den. Jag brukar mer liksom, kolla och inse att det var väl kul att det inte var restskatt. Om det kan vara så väl.
Ja.
Så får man bli glad för det. Men det var ju några underbara år där när man liksom sommarjobbade och pluggade och jobbade lite konstigt.
Ja,
alltså, det
och
var
man kunde
ju...
göra typ någon konstig sån... Vad heter
ja,
det?
Man kunde jämka.
Jämka, för man tjänar så fruktansvärt lite pengar.
Exakt, det var toppen. Det är ju som ett tvångssparande för vissa av oss.
Ja, alltså jag har övervägt att typ gå till lönekontoret här. Ja. Och alltså, kan du dra lite mer skatt?
Det har jag också.
Men sen känns det så jävla sjukt.
Ja, det känns lite
alltså, man
sjukt
måste
faktiskt.
Väl ändå kunna
man måste
lösa
kunna hushålla på egen hand.
Jag är ändå vuxen. Jag har inte gjort det.
Nej, det har inte jag heller gjort. Vi är vuxna och vi får bara ta ansvar för det här helt enkelt. Men igår i alla fall då så var det ju mycket felmeddelanden läser jag på Aftonbladet. I alla fall. Och anledningen då är att inkomstdeklarationen inte är tillgänglig för alla. Men det var ju helt enkelt otroligt många då som Isabella Persson som bara gick in och ville liksom ha besked. Lugna nerverna, kanske kunna avgöra så, vad blir det för semester i sommar? utifrån vad man får tillbaka. Mm. Och Skatteverket skrev då att det inte går att se sin inkomstdeklaration. Den som loggade in då möttes av följande: nu kan du ladda ner din inkomstdeklaration för inkomståret 2023 som pdf. Jag vet inte varför jag läste det som en annons. Liksom, wow. Som en wow!
Ja.
Deklarationen innehåller samma uppgifter som den deklaration vi skickat till din digitala brevlåda eller som du får hemskickad med posten. Mm. Men det går inte. Ett felmeddelande. Vad sa jag precis? Ett felmeddelande dyker upp. Det är många som använder tjänsten inkomstdeklaration just nu. Försök igen om en stund, skrev Skatteverket. Men det här fel... Nej, men vänta lite nu. Felmeddelande som visades var felaktigt.
Fel på felmeddelandet.
Dubbelfel. Wow. Inte konstigt att jag sa det så konstigt förut.
Det var därför du sa fel.
Det ska vara borttaget nu, säger Maja Förman på Skatteverket, misstänker jag. Jo, presssekreterare på Skatteverket. Och anledningen då till att folk inte kom in var då för att deklarationen inte är färdigställd för alla. Den började skickas ut igår. Och det var bara när folk hörde det så var det många som då gick in på mina sidor snabbt som bara den och gärna med 2 minuters mellanrum max. Liksom. Så då blev det ju kris. Några har kunnat få sina deklarationer igår.
Okej.
Läser jag.
Men var det någon här på kontoret som fick det?
Inte så... Jo, vet du vad? Jag tror att Emily har faktiskt fått sin deklaration. Men visst fick du, Emily, också en liten notis om att den fanns? Ja.
I din digitala brevlåda?
Nej.
Ja, och mail.
Och mail. Mm. Jag fick ju också ett meddelande från, det finns ju en sån här myndighets-e-brevlåda som man kan ha. Jag fick ett mejl från dem igår, läste slarvigt och tänkte, nu är det min deklaration som har kommit. Men då var det mitt orangea kuvert.
Nej, vad tråkigt. Fy fan, det är det sämsta kuvertet.
Det är svårt att prioritera att läsa och sätta sig in i det kuvertet, kan jag känna ibland.
Ja, jag har aldrig gjort det.
Nej.
Men det är också för att jag inte förstår vad det står. Alltså, vad nej, då betyder
kanske... Nej, precis.
Det, kanske... det är bara olika siffror. Det har ju liksom ingenting med verkligheten att göra. De ska jag ju ha om förmodligen 40 år och hur länge vi nu kommer att vara.
Det är ganska svårt i alla fall om man inte är insatt att tolka det orangea kuvertet.
Ja. Mer än... Förmodligen borde vi ha panik.
Förmodligen borde vi verkligen ha panik.
Ja, men det sjuka är att den här nyheten gör att jag vill gå in på Skatteverket nu.
Men
så fan, jävla gärna.
Det behöver du inte. Du kan bara vänta tills du får sms-mail eller någon digital brevlåda pling. Mm. Och då kan du gå in. Det är nämligen så här att senast den 8 mars så är deklarationen tillgänglig för alla. Så det är ändå typ på torsdag blir det, va? Eller fredag kanske det blir till och med.
Låt mig kolla. Det är på fredag.
På fredag. Då,
det är fredagsstämning.
Då finns den. Sen dröjer det då ytterligare några dagar innan du kan deklarera. Så det får du lugna dig med.
Det
ja, det gör jag ju alltid sista dagen.
Ja, det är riktigt stört beteende.
Varför det?
Det är typ lika... Alltså, jag lär mig så mycket om det idag. Du väntar till sista dagen.
Ja.
Och du köper en soffa på nyårsdagen.
2 januari var det.
Mm. Men det räknas som första dagen.
Ja, okej. Okay. Vad är det som är så konstigt med att köpa en soffa då?
Det bara är någonting med, det säger något om din personlighet.
Vad säger det?
Ja, det är typ som inte. Att både att du var så förstörd efter nyår och att du var så här, vad ska jag göra när jag ska börja mitt nya år? Jag måste undra mig någonting. Alla andra bara, gymkort! Det var en ny skön soffa.
Ah.
Det tycker jag att jag ska ha.
Ja,
och jag tycker också du ska ha det.
Jag tycker också det.
Det är som när Kalle sa att han inte har en tv och att de kollar på en iPad.
Ja, men det var ju för konstigt.
Va?
Mm, jag vill understryka att jag har en soffa nu också, men den är undermålig, så att säga.
Kan du ligga raklång nu?
Det kan jag, men bara tack vare att den har så låga armstöd så jag kan sticka ut åt bägge hållen.
Ja,
det är ju det här jag måste ändra nu.
Ja.
Så att, det tog jag tag i då det första jag gjorde 2024. Idag kommer den. Vi pratar inte om det, utan kom ihåg att din deklaration kommer senast på fredag. Ge dig till tåls tills du får en pling. Så kan du gå in sen och kolla.
Diplomatbilen.
Ja, nu lutar jag mig tillbaka och bara ser fram emot att höra vad du har att berätta.
Jo, men vi pratade ju om det igår.
Mm.
Det vi konstaterade då var att den här bilen hittades då krockad och övergiven på Tvärbanan
ja.
I Stockholm. Och ingen fattade hur fan den hade hamnat där och kört så långt.
Ingen fattade vad tvärbanan var, tror jag du skulle säga.
Men, Kalle förklarar det. Ja. Det är som spårvagnen,
just det.
Fast i Stockholm. Mm. Ja. Mm, ja. I alla fall, det vi vet är att den här bilen då tillhör Etiopiens ambassad.
Mm.
De har ändå erkänt. Det var vår bil.
Just det.
Mm.
Det är också svårt att backa ifrån, för det finns ju regnummer även på ambassadbilar.
Men ändå, jag tycker att folk backar från all möjlig skit.
Det är sant.
De bara
svarar
på frågor och nej. Så är det bara så.
Nej.
Men de har sagt det var vi.
Mm.
Men utöver det så finns det ganska många frågetecken kvar, va? Hur bilen kom upp på spåret till exempel.
Typ
varför den körde så långt på spåret.
Det största frågetecknet på länge.
Ja, och varför de också sen bara hoppar ur bilen och drog.
Ja, ring någon och säg till.
Gör något! Ring någon! Nej, men även SL.
Mm.
De är förvirrade över det här. De har en teori då, och det är att den har kört i 2 kilometer på spåret. Alltså de har väl hittat där liksom, bilvägen och spåret.
Just det.
Där är most likely att den har kört på.
Precis, för det känns ju väldigt osannolikt att den har liksom lyft dit med en helikopter.
Ja, det verkar ingen tro.
Nej.
Men det ser ju ut så på bilderna.
Ja.
Nästan, som att någon har bara släppt ner den där.
Ja.
Men då, vi har aldrig varit med om att någon har kört så här långt på banvallen av misstag, säger nej. SLs pressansvarige till Expressen. Och Expressen, de har gjort ett jävla jobb här.
Oh,
de har grävt och grävt. De skriver till exempel att kvällen innan bilen hittades på tvärbanespåret så ska det ha varit ett event,
mm-hmm.
som de skriver. Jag gör så här med fingrarna.
Ja.
På Etiopiens ambassad i Stockholm.
De har haft en liten fest alltså.
De har haft en liten fest. Tidningens reporter har varit där, pratat med grannarna.
Åh gud!
Ja.
Applåd Expressen.
Verkligen, de har lämnat skrivbordet.
Det här
gått
är,
ut och pratat med grannarna.
Det här är bra journalistik.
Ja, grannarna säger att det har suttit en lapp i hissen upp till ambassaden om att de ska ha då ett stundande event.
Mm-hmm.
Kvällen den 2 mars. Men det verkar ha varit en väldigt lugn tillställning.
Aha, okej.
Okay. En granne säger att hen inte hörde någonting under kvällen. Så det kanske var jävligt tråkigt.
Det kanske var därför någon drog ut med bilen.
Ja, exakt. Var det festen? En annan granne säger att jag såg ett par människor som kom och de stod och pratade i porten och de var helt nyktra.
Mm-hmm.
Så det verkar i alla fall då baserat på den här informationen inte ha varit någon sån helt sjuk fyllefest.
Ingen slips runt pannan. Men vad spännande då en ambassad som ligger i ett lägenhetshus.
Ja, jag vet.
Jag bara tänker mig att alla ambassader är ett eget hus liksom.
Det vore ju lite kul att ha en.
Var granne med en ambassad. Det tror jag är väl ganska svårt, va? För de har ju diplomatisk immunitet allihopa.
Ja, de bara...
Så jag tror inte du kan ringa störningsjouren liksom, om de spelar musik.
Okej, jag ångrar mig. Ja. De kan fan vara för sig själva.
Jag tror det.
Mm. Expressen kan också berätta att den här bilen då, den har obetalda p-böter på 17 300 kronor.
Nämen.
Mm, något som inte är så ovanligt när det gäller den här typen av bilar.
Nej.
Nej.
Man känner ju att det här är dips.
En liten... Ja, det gör man verkligen.
Det finns ju...
Är det de som har...
Nej, men det finns ju till och med en liksom, händelse med där det är någon som har typ så kört någon båt upp på någon cykelbana eller någonting.
Aha,
som de refererar till. Ja, det har ju inte nödvändigtvis med det här att göra såklart, men tankarna förs ju dit.
Alltså det får man ändå, de får faktiskt skylla sig själva. Det gör den ändå. Nej, men SVT har gjort en hel artikel om det här. De säger att rubriken är diplomater felparkerar men struntar i att betala p-böter. Och det vet man ju på något sätt. Men man vet ändå inte omfattningen av
nej,
det här.
Nej, precis. Räcker det till att täcka alla regioners behov så de inte behöver varsla någon?
Jag ska ge dig lite siffror här nu.
Ja.
Fordonen lappas, men det är egentligen det enda som händer. Ambassaden och beskickningar åtnyttjer vissa privilegium i det här landet, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen till SVT.
Mm.
Statistik från Transportstyrelsen visar att de utländska ambassaderna sammanlagt fick 831 parkeringsböter förra året.
Jamen.
Och endast 135 av dessa är betalare.
Hmm.
Det är en väldigt liten del som betalas.
Det får ju en att misstänka. Alltså, det finns ju flera olika svar på varför såklart. Det kan ju vara att vi har jättesvåra parkeringsregler. Och kommer man som diplomat så kanske man inte har bott i Sverige hur länge som helst.
Okej, det kanske är sant. För jag har alltså topp 10 här. Vilka sämst.
Åh gud, vad spännande. Jag vill bara säga att ett alternativ kan ju också vara att man är lite mer slö med det för att det inte finns konsekvenser. Jag bara säger det.
Ja, alltså det är väl mänskligt så, va?
Ja.
Topp 10. Mm. Högst böter 2023.
Ge mig.
Vill du gissa på något land? Ska se om det är topp 10.
Jag vet inte hur jag ska kunna gissa utan att...
Nej, det är bara källa feeling.
Frankrike?
Nej.
Nej.
Okay, jag säger det bara för det är jättesvårt.
Gör det.
Topp, första plats. Azerbaijan.
Jasså?
61 100 kronor. De har fått 56 böter och betalat en bot.
Det är mer än en...
Vilket också är så här, vem... Varför? De bara, vi betalar en.
Men det kanske var en person som gjorde det som är väldigt samvetsnoga. Liksom.
Ja, det skulle...
Men det är som mer än en i veckan.
Ja, 56 böter. Mm. Nummer två, Kazakstan.
Ja.
De hade 49 böter. Också en betald.
Men det kanske är för att liksom visa lite god vilja bara.
Nej, det är så att bara, vi vet hur man betalar. Så måste det vara. Sen kommer Saudiarabien.
Ja.
41 böter, 5 betalda. Och sen bara fortsätter det med konstiga länder här. Angola. På plats 4.
Angola.
Kina, Turkiet, Litauen, Georgien, Moldavien och Irak.
Aha, okay.
Det här är de som är topp 10.
Det är alltså de som står på UDs skamlista då.
Ja, det verkar som det.
Över de som behöver skärpa sig.
Skärp er genast. Tidigare har Ryssland varit med i toppstriden vad gäller p-böter. Mm-hmm. De toppade listan med 134 böter 2021. Där endast en betalades.
Men vad är det här?
Vad är det här? Men ja, nu har de skärpt sig, verkar det som.
Nu har de skärpt sig?
Jag vet inte om det har med något att göra. Nej. De kanske inte är så aktiva här längre.
Det var ju intressant. En efterfrågan bara till SVT då, eller Expressen möjligtvis. Kolla gärna hur mycket obetalda p-böter Sverige har i olika länder.
Ja, för ambassaderna. Det är roligt.
Det undrar
Vilket
jag.
Vilket pissjobb att få som reporter.
Ja, jag vet. Bara, fy fan.
Ja, men då ägnar jag väl bara resten av mitt liv åt det här.
Då ringer jag till Turkiets nationella parkeringsbolag. Ska vi se om de vill hjälpa mig att ta fram den här statistiken. Jag hittade bara en nyhet här på gp.se som fångade mitt intresse lite. Rekordmånga ringer 112.
Jaha.
Citat, oro i samhället.
Oro för sälar. Och,
ja, jag vet inte. Förra året i alla fall så fick SOS Alarm fler samtal än någonsin tidigare. Trots det lyckades man tydligen minska svarstiderna. Mm-hmm. Vi har en bättre förmåga att hantera det nu, säger Douglas Nordström som är pressansvarig då vid SOS Alarm. Det kom tydligen 4,1 miljoner anrop, skriver TT här, TT2.
Jaha.
Och nästan 3,7 miljoner besvarades. Det är då 11% fler än året innan.
Okay.
Historiska nivåer, säger Douglas Nordström. Vi ser att det hänger ihop med ett förändrat beteende under pandemin som har legat kvar. Tröskeln verkar ha sjunkit idag för vad som anses vara ett akut läge. Okay. Samtidigt, i och för sig, så ökar då tydligen också samtalen där uppringaren bedöms ha behov av hjälp.
Aha.
Så det är fler samtal, men det är också fler samtal som är liksom rimliga, eller vad man ska säga, ja, enligt dem.
Det tyckte jag var lite tråkigt.
De är inne på det här då, att det finns en liksom oro i samhället och det är gängkriminalitet och krig i närheten av våra gränser, konstaterar då Douglas Nordström. Men de har alltså då också blivit bättre på att svara. Så vet du vad det nationella målet är på svarstid hos SOS Alarm? Hur länge man ska behöva vänta innan någon säger SOS Alarm, vad har inträffat? Eller något, vad de nu säger.
10 sekunder.
8 sekunder.
Oj, oj, oj.
Men för helåret, förra året då, så blev snittet 10,9 sekunder.
Okej. Okay. Ah, ja.
Så ja, du ringer, fler ringer för liksom icke-akuta grejer, men fler ringer också för akuta grejer.
Ja, det gör det liksom lite svårare att reda ut, tänker jag.
Precis, men den slutsats man kan dra enligt TT:s rapportering är ju i alla fall att de har blivit bättre på att svara.
Wow!
Det är ju skönt att
en
veta.
Glad nyhet.
Eller hur?
På slutet av programmet.
Den fick du av mig alldeles gratis.
Tack. Apropå det.
Mm.
Apropå att ringa 112 i onödan.
Ja.
Tänkte jag säga. Nej, men ett stort område i Lerum spärrades av då polisen fått tips om en granat i en container.
Aj, aj, aj.
Typiskt.
Verkligen typiskt.
Ja, vid 10-tiden under måndagen så fick de ta sitt pick och pack, polisen, och åka till Gråbo då. Och enligt inringaren som jobbar med återvinning så låg det ett föremål som såg ut som en handgranat i någon av de här containrarna helt enkelt.
Då vill man ju att någon ska ringa 112.
Ja, det vill man verkligen. Mm. Då tar vi såklart höjd för att det är ett skarpt föremål. Mm. Vi tar alltid det säkra för det osäkra, säger polisens presshållningsperson.
Mm. Det är lite liksom en sån typisk knipa som de hamnar i. Det måste de ju.
Ja, det är klart de måste.
Ja.
Ett stort polispådrag utspelades sen på platsen. Flera poliser tog sig dit och i och med att föremålet då misstänktes vara en granat så behövde polisen spärra av ett ganska stort område.
Ja.
Vi hann inte kalla in bombskyddet. Nej, okej.
Okay. Var de någon annanstans?
Ja, jag antar det. Mm. Det var en polispatrull på plats som gjorde kontrollen. Och då höll de då det här föremålet i ena handen. Och så skruvades toppen av och polisen kunde konstatera att det inte var någon explosiv granat utan en parfymflaska.
Jaha!
De bara...
Vilken godluktande granat.
Ja, verkligen.
Men vad otroligt läskigt.
Jag
att,
vet.
Att någon bara tog upp den någon och skruvade.
Göran, skulle du kunna ta och skruva av korken på den här granaten? Alltså. Så ser vi vad som händer. Herregud. Det framgår faktiskt inte riktigt varför de gjorde det.
Nej, men man får väl anta att de ändå att de har någon slags utbildning i detta. De. Men det kändes, spontant från mitt håll så kändes det väldigt läskigt.
Du hade sagt nej.
Jag hade absolut sagt nej.
Ja.
Om du hade sett en granat i en container och sagt nej, kan inte du bara skruva av det locket? Då hade jag sagt nej.
Ja, det är, jag respekterar det.
Tack.
Jag vet att det finns någon form av parfymflaska som ser ut som en handgranat, men jag har inga detaljer, säger polisens presstalsperson då.
Mm.
Ja, de kunde i alla fall åka därifrån. Och så säger reporten, det finns ju parfym som ser ut som en granatflaska. Borde man inte se efter det innan man ringer polisen? Taskigt.
Ja, alltså, jag kan inte ha koll på alla parfymförpackningar innan jag ringer.
Ja, om du gör på återvinningen, då måste du plugga på.
Då måste jag plugga på det. Mm.
Vi tycker att det här var jättebra, säger polisen. Det är ju jättemånga dåd över landet. Det är klart att man ska ringa en gång för mycket hellre än för lite. Men det finns ju ganska många sådana, eller? Jag hade ju en sån.
Det känns...
Spice Bomb har du lagt in här, Emily, från Victor och Rolf. Och jag hade den tjejversionen, Flower Bomb.
Nej!
Jo.
Oj.
Men den är genomskinlig, så jag tror inte att någon...
Aha, okej.
Okay. Den här ser ju verkligen ut, alltså om man inte vet bättre.
Typ ja, det där är verkligen. Jag hade absolut kunnat misstänka det.
Men det känns... är liksom svart och formad som en handgranat.
Ja, exakt. Den, ja, precis. Den
fan vad det är töntigt. Varför skulle en kille vilja ha en parfym som ser ut som en handgranat?
Nej,
men... Annars ska det inte lukta gott. Var... Om det inte känns som jag sprängs på parfym på mig. Det ska bara eldas på min kropp.
Ja. Nej, vet du, jag vet inte, men det finns väl andra konstiga saker som killar gillar.
Ja, det gör det verkligen.
Mer än sånt här.
Vill du veta en till rolig sak?
Gärna.
Veronica Maggio kommer till Liseberg.
Nämen!
Ja, det blir ändå en konsert i sommar.
Det blir någon konsert i den här stan.
Vad härligt.
Ja, det är typ den enda jag känner till.
Ja, alltså det kommer säkert fler. Ja. Men... det står här att förutom Veronica Maggio så kommer även Cleo, New Kid och Molly Sandén att uppträda på Liseberg i sommar.
Ja, okej. Okay. Då skulle jag säga att Veronica Maggio var ändå
verkligen
rätt namn att dra på i rubriken, ja, som vi säger. Men det tror jag att vi faktiskt tar och stänger ihop för idag, va Fanny?
Ja, det gör vi.
Det är så att säga dags. Vi har hunnit med mycket som vanligt. Vi ringde till Britt-Marie Mattsson, vår USA-expert. Det är Super Tuesday.
Ja, och det är så skönt att hon är där och så kompetent och vaken mitt i natten.
Precis, vi ringde ju henne och hon är i Washington. Det var regnigt och mörkt och klockan var 1 på natten. Men hon stannar uppe för att ge oss och er liksom all uppladdning man behöver inför den här Super Tisdagen. Sen berättade jag att regeringen skjuter till 6 miljarder kronor till vården och regionerna. Inte alls tillräckligt, eller ett curlande av regionpolitikerna. Det beror på vem man frågar.
Det beror verkligen på vem man frågar. Mm. Jag berättade om hur de har det på Haiti.
Just det.
Det är en eskalerande, våldsam situation där diverse gäng har liksom tagit över hela landet, kan man säga. Ni får lyssna igen om ni vill höra.
Ja, men det får ni göra.
spännande och pågående händelse.
Väldigt spännande, och ett land som vi inte allt för ofta
pratar om. Vi borde veta mer om.
Precis, jag rekommenderar det. Sen hade vi Annelie Moran här också, vår klimatreporter. Vi pratade om gröna skidbackar i Alperna.
Ja, det gjorde vi.
Fler tävlingar har fått ställas in för att det är lite dåligt med snö där borta helt enkelt. Ja, Annelie har varit där och fotograf Sanna Tedeborg har tagit otroliga och talande bilder på dessa backar. Jag rekommenderar att ni går in och tittar på det. Sen var vi här i bakvagnen, och det jag vill att ni tar med er där är bland annat att senast på fredag så får man deklarationen.
Ta det lugnt.
Kasta dig inte in och logga in innan du har fått liksom ett pling, du får en notis.
Tänk på att du kan förstöra för andra.
Exakt, som Isabella Persson gjorde igår till exempel. Var inne och överbelastade hela Skatteverkets hemsida.
Bu.
Va?
Nej, jag var buat till Isabella Persson.
Ja.
Va?
så var det. Jag åker hem och möter min soffa. Fanny, du går ut och möter våran kanske?
Oh, det ser väldigt trevligt ut där ute.
Ja, det gör det. Wow. Ha en toppen dag.
Ja, hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.